Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Globalizing Capital är en ekonomisk historia av det internationella monetära systemet, skriven av Barry Eichengreen och utgiven här i sin tredje upplaga. Boken följer hur länder har försökt organisera växelkurser. Kapitalrörelser och internationella betalningar från 1800-talets metallbaserade system till vår tids mer rörliga och politiskt omstridda valutaordning. Eichengrens huvudsyfte är inte att beskriva ett tekniskt regelsystem isolerat från samhället. Han visar istället att varje valutaordning vilar på politiska prioriteringar, institutioner och konflikter mellan nationella mål och internationella åtaganden. Framställningen omfattar guldmyntfoten, mellankrigstidens sammanbrott, Bretton Woods, flytande växelkurser, eurons framväxt och senare finansiella kriser. Den tredje upplagan för även diskussionen fram till den globala finanskrisen, eurokrisen, Kinas växande betydelse och debatten om dollarns internationella roll. Genren är ekonomisk historia med tydlig politisk ekonomi. Boken vill ge läsaren historiska verktyg för att förstå varför valutaregimer förändras och varför enkla lösningar på internationella monetära problem ofta misslyckas. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, guldmyntfoten fungerade genom politisk trovärdighet, inte bara genom guld. Eichengren behandlar den klassiska guldmyntfoten före första världskriget som en internationell ordning där valutor knöts till guld och växelkurser därför blev relativt stabila. Men poängen är att guld i sig inte automatiskt skapade stabilitet. Systemet fungerade därför att regeringar, centralbanker och finansmarknader förväntade sig att länder skulle försvara den fasta kursen även när det krävde högre räntor och ekonomisk åtstramning. När ett land hade underskott i sina externa betalningar kunde kapital röra sig, reserver förändras och penningpolitiken stramas åt. Anpassningen var ofta socialt kostsam, men de politiska systemen var mindre känsliga för krav på full sysselsättning och social trygghet än senare demokratier blev. Boken kopplar också guldmyntfoten till omfattande internationell kapitalrörlighet. Det visar att fasta kurser och öppna kapitalmarknader faktiskt kan samexistera, vilket komplicerar påståendet att kapitalets rörlighet ensam gör fasta kurser omöjliga. För en svensk läsare ger detta perspektiv på varför små, handelsberoende ekonomier historiskt har lagt stor vikt vid valutans trovärdighet. Samtidigt understryker Eichengren att trovärdighet aldrig är en rent teknisk egenskap. Den beror på vilka uppoffringar ett samhälle är berett att acceptera för att hålla en fast växelkurs. För det andra, mellankrigstiden visade kostnaden av att återställa gamla pariteter i en ny politisk tid. Efter första världskriget försökte många länder återupprätta en internationell valutaordning med fasta kurser och guldanknytning. Eichengren beskriver detta som ett försök att återskapa stabiliteten från tiden före kriget, men under radikalt förändrade förutsättningar. Kriget hade omformat statsskulder, prisnivåer, handelsmönster och maktförhållanden. Samtidigt hade rösträtten utvidgats och kraven på arbete, löner och socialt skydd blivit politiskt svårare att ignorera. När regeringen försvarade växelkurser genom deflation och åtstramning kunde arbetslösheten därför utlösa motstånd som tidigare hade varit lättare att hantera. Detta är centralt för Eichengrens tolkning av mellankrigstidens kriser och den stora depressionen. Problemen var inte enbart resultatet av felaktiga valutakurser eller brist på reserver. De handlade också om att stater försökte förena externa åtaganden med inhemska demokratiska krav utan tillräckliga institutioner för att lösa konflikten. Kapitalflöden försvagades dessutom och kontroller infördes. När länder lämnade guldanknytningen fick de större utrymme att prioritera återhämtning. Boken gör därmed perioden till en varning för politiker som behandlar en historisk valutamodell som om den kunde kopieras utan hänsyn till arbetsmarknad. Välfärdsstat och demokratisk legitimitet. För det tredje, Bretton Woods försökte förena stabila kurser med nationellt handlingsutrymme. Bretton Woods-systemet efter andra världskriget byggde på fasta men justerbara växelkurser. Med dollarn som central valuta och med internationellt samarbete genom bland annat Internationella valutafonden. Eichengren visar varför modellen skilde sig från den äldre guldmyntfoten. Målet var inte att göra växelkursen helt orubblig, utan att skapa stabilitet samtidigt som länder kunde ändra en kurs när obalanser blev varaktiga. Kapitalregleringar var en viktig del av konstruktionen. De gav regeringar och centralbanker mer utrymme att föra politik för sysselsättning och återuppbyggnad, utan att omedelbart utsättas för spekulativa kapitalrörelser. Systemets relativa framgång under efterkrigstiden kan därför inte förklaras enbart med dollarns ställning eller amerikansk ekonomisk styrka. Den hängde också samman med att reglerna passade en period av reglerade finansmarknader och bred politisk acceptans för nationell ekonomisk styrning. När internationella kapitalmarknader blev djupare och mer likvida försvagades denna grund. Länder fick allt svårare att förena egna räntemål, stabila kurser och fria kapitalrörelser. Bretton Woods upplösning 1971 framstår därför inte som en isolerad amerikansk händelse utan som resultatet av växande spänningar i hela ordningen. Analysen hjälper läsaren att förstå varför internationella regler måste bedömas utifrån de marknader och politiska mål som faktiskt råder. Inte bara utifrån deras formella utformning. För det fjärde, efter 1970-talet blev en mångfald av valutaregimer ett svar på olika nationella problem. Efter Bretton Woods beskriver Eichengren inte en enkel övergång från ordning till oordning. Han analyserar istället en värld där länder väljer olika arrangemang beroende på storlek, institutioner, handel och politiska mål. Stora industriländer har i hög grad levt med flytande eller styrt flytande växelkurser. Mindre och mer sårbara ekonomier har ofta sökt en fastare nominell förankring, exempelvis genom en hård koppling till en annan valuta eller genom valutastyrelser. I Europa utvecklades samarbetet längre mot monetär union och euron. Denna variation är viktig eftersom boken motsätter sig idén att en enda optimal växelkursregim passar alla. Flytande kurser kan ge utrymme för en egen penningpolitik men kan också skapa osäkerhet och kraftiga rörelser i priser och kapitalflöden. Hårda bindningar kan sänka säkerheten men begränsa möjligheten att möta nationella recessioner eller bankkriser. För Sverige, som står utanför eurosamarbetet men har en öppen ekonomi och rörlig kronkurs, erbjuder resonemanget ett användbart jämförelseperspektiv. Valet mellan fast och rörlig kurs är aldrig bara en fråga om marknadseffektivitet. Det är ett val om vilken typ av ekonomisk anpassning som ska ske genom växelkursen, räntan, lönerna, finanspolitiken eller arbetsmarknaden. Slutligen. Demokrati och internationell integration skapar en återkommande konflikt om ekonomisk kontroll. Bokens mest sammanhållande idé är att moderna demokratiska regeringar har svårt att under lång tid underordna inhemska mål under försvaret av en fast växelkurs. När arbetslösheten stiger eller banksystemet hotas får regeringar starka skäl att sänka räntor, stödja ekonomin eller acceptera valutaförsvagning. Men sådana åtgärder kan stå i konflikt med löftet att hålla en viss växelkurs eller med kravet att skydda valutareserver. Eichengren använder historien för att förklara varför internationellt samarbete ofta prövas som lösning, men sällan undanröjer grundkonflikten helt. Samarbeten kan dela risker, skapa regler och förbättra förtroendet. De kan däremot inte automatiskt göra skilda nationella prioriteringar identiska. Detta perspektiv gör boken relevant för senare kriser, från Asienkrisen till den globala finanskrisen och eurokrisen, som den tredje upplagan tar upp. Den diskuterar även Kinas större monetära roll, dollarns fortsatta dominans och återkommande spänningar kring valutapolitik. Läsaren får ingen tidlös formel för stabilitet. Däremot blir det tydligt varför monetära arrangemang måste ha politisk legitimitet, trovärdiga institutioner och en rimlig fördelning av anpassningskostnader. När dessa villkor saknas kan även en tekniskt genomarbetad valutaordning bli instabil, sammanfattningsvis. Globalizing Capital satsar särskilt väl för studenter och yrkesverksamma inom nationalekonomi, ekonomisk historia, statsvetenskap, internationella relationer och finans. Den är också värdefull för läsare som följer räntor, kronkursen, euron eller internationella kriser, men vill förstå de historiska krafter som ligger bakom dagliga nyheter. Boken kräver intresse för ekonomiska samband, men dess stora styrka är att den inte begränsar sig till modeller och tekniska termer. Eichengren kopplar växelkurser och kapitalmarknader till demokrati, arbetslöshet, statlig handlingsfrihet och internationell makt. Därmed blir den praktiska nyttan större än i en ren översikt av valutateori. Läsaren lär sig att granska påståenden om fasta kurser, fri kapitalrörlighet och monetär union genom att fråga vilka politiska kostnader systemet kräver och vem som får bära dem. Jämfört med många böcker om internationell finans utmärker sig Globalizing Capital genom sin kompakta historiska räckvidd och sin konsekventa betoning på politisk ekonomi. Den framställer varken guldmyntfot, Bretton Woods, flytande kurser eller euron som självklara slutpunkter. Varje ordning ses som ett svar på sin tids institutioner och konflikter med egna fördelar och sårbarheter. Den tredje upplagan stärker detta grepp genom att knyta äldre erfarenheter till finanskrisen, eurokrisen, Kina och dollarns roll. Resultatet är en tillgänglig men analytiskt skarp bok som gör dagens valutadebatter mindre mystiska och mer historiskt begripliga. Om du vill stödja Barry Eichengreen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!